In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is a terrorist.
That's the wrong information.
Nu är jag också på med lurarna bara för att du har det.
Ja, men jag tycker att är det inte lite skönt att höra så här genom luren?
Ja, ja, alltså,
så att man får kontroll på hur jag själv låter. Det är främst det som jag vill ha.
Det är ganska skönt. Ja. Jag blir väldigt varm om öronen. Emil Ejman, välkommen till Sidopodden.
Tusen tack.
Makoto, du är på plats.
Ja, jag är på plats.
Det är inte första gången du gör.
Nu ramlar micken.
Nu ramlar din mikrofon. Fan, det börjar så jävla illa där.
Ska vi börja om där kanske?
Nej, vi kör.
Okej, okay,
ja, det är fredag eftermiddag. Vi måste få ur oss en Silly-podd till innan den här veckan tar slut. Emil, det är första gången du är med. Ditt namn har man ju sett i Silly-bloggen.
Lite grann en del den här sommaren.
Ja, det är väl typ bara du som skriver där nu för din.
Ensam är stark.
Jag ska komma ihåg, alltså Silly-podden är ju en förlängning av Silly-bloggen. Men ibland så är det som att vi liksom inte riktigt hör ihop. Så det känns skönt att det är någon som faktiskt skriver i den som är med och pratar där. Det är ju det som är tanken.
Vi måste förena oss helt enkelt.
Ja, vi måste hitta tillbaks till varandra.
Ja, men det håller jag helt med om. Det är enda gången nu för tiden man dyker upp när man ska puffa ut de här avsnitten. Liksom. Här har vi ett nytt Silly-podden, men det känns som att vi måste jobba mer sammankopplat än man kanske gjort tidigare.
Precis, nu ska vi se.
Har du också mikproblem nu?
Nej, jag har inga mikproblem. Visar sig. Jag var tvungen att kolla. Ja, det är väl bara att dyka rakt in i det som vi brukar göra. Oh. William presenterad för Arsenal. Vad vill man med det här egentligen? Ja, förutom att William är en bra fotbollsspelare. 3 år. Det är ganska mycket för en 31-åring. Nu är vi inne på det här med årtal igen.
32 tror jag.
32 till och med.
Han har hunnit fylla det också. Alltså.
Han har hunnit fylla 32. 3 år plus 1 då eventuell färdig förhandlad förlängning. Ja, vi har hört vad du tycker om det, Makoto. Jag vill veta vad Emil tycker.
Det är ju framförallt intressant det här med lönen som man ryktas få. 2,4 miljoner kronor i veckan om man översätter från pund. Några veckor efter att Arsenal har sparkat 55 stycken anställda i klubben så blir det ju mest också att...
En månadslön som så här motsvarar typ så här 20% eller någonting av det som...
Som de fick.
Eller som William tjänar själv.
Exakt. Så det är mest... Äran värde i Arsenals mått mätt.
Det säger väl också någonting om att det här måste komma från olika kasser såklart. Det här är ju inte,
så självklart.
Det är liksom inte saker som ska på något sätt räknas mot varann. De kanske inte behövde de här 55 personerna.
Nej.
Nu låter jag verkligen som en snikande arbetsgivare här.
vad säger du?
Vad säger facket om sådana uttalanden?
Jag får ja, men hon som jobbar på cateringfirman där som fick sparken till exempel. Ja.
Det kanske var ett överflöd, vad vet jag.
Nej.
Men värvningen i sig är ju... Den kanske passar bra i Arsenal. Alltså, ja. Jag förvånas också över hur många spelare det är som går mellan Arsenal och Chelsea numera.
Ja, alltså det har jag
tänkt på det också.
Det är liksom som att de har lagt räls mellan träningsanläggningarna där. De bara kan skicka spelare fram och tillbaks.
Men var är rivaliteten undrar jag? Är inte det här två stora Londonklubbar som inte ska tycka om varandra? Men William, Giroud, David Luiz, Peter Cech.
Gandalf.
För att nämna några bara som har varit mellan båda klubbarna.
Ja, men det kanske är så. Jag menar, den stora rivaliteten i London för Arsenal är ju Tottenham. Så är det ju. Att göra motsvarande, det landar ju inte bra. Sol Campbell till exempel. Men det känns nog inte riktigt likadant när det är, det verkar ju inte så i alla fall.
Fast det beror väl, det känns som att det är mer infekterat när Arsenal-spelare går till Chelsea. Alltså, eller i alla fall när det är etablerade Arsenal-spelare. Säg, ja, Ashley Cole har ju smeknamnet Cashley av en anledning i Arsenal-kretsar. Och
precis.
Cesc Fabregas har vi ju också som ett exempel.
Men det känns...
Det är lite som Milan och Inter där under en period där med när Pirlo hängde runt. Han har ju lyckats på något sätt. För då funderar man ju på att han har ju bytt mellan Milan och Inter. Zlatan har bytt mellan Milan och Inter. Men ingen av de här är riktigt så här hatade i de kretsarna, vad det känns som. Trots de här bytena. Så det är väl lite mer. Men man har inte sett det på samma sätt i England kanske tidigare. Men det är ju Arsenal och Chelsea främst. Man byter ganska friskt. Och det är ju ingen i Chelsea som har någonting emot Peter Cech till exempel för att han gick
in. Nej, han är ju tillbaka, han är ju fan sportchef där nu typ, ja, eller
David Luiz har man väl säkert inte allt för hårda feelings om heller, och jag tror inte man kommer ha dem William i det här fallet.
Ganska glad över att de har släppt David Luiz kanske.
Jo, den aspekten finns, men i Williams fall ville man ju behålla, där så är det ju kontraktslängden som gör att han går, och såklart då finns ju en Kia Jurabtjan där också och petar lite, vilket gör att ja.
Det är alltså Williams agent, han är även agent till Filipe Coutinho och några andra. Han har varit ute och svingat lite mot Arsenal också. Eller inte egentligen mot Arsenal, mot Arsenals förra sportchef.
Med Finland, ja.
Ja, Sven, som jag väljer att kalla honom.
Du är förnamnen med Finland.
Det där efternamnet är ett av de där svåra. Varför ska man alltså svåra? Jurabtjan. Säger man så?
Jag antar att det uttalas så.
Jag tycker jag låter...
Var kommer han ifrån?
Iranier väl?
Ja, det låter som att det är Ian. Det brukar väl vara något så armenskt, va?
Ja, eller iranskt.
Alla brottare heter någonting med Ian på slutet, och det är så här armenskt. Nej, nu är jag ute på jättekonstigt vatten.
Åldrar en sak.
Släpper vi det här. Försöka,
vad sa han då?
Geografiskt placera folk efter deras efternamn. Ja, vad sa han egentligen? Han sa väl egentligen att Sven Mislintat.
Nej, det är Mislintat där. Till och med jag sa det fel. För jag ska ju inte hålla på och svinga med efternamnen heller.
Helt enkelt var en sopa. Kan vi sammanfatta det så? Ordet cock-ups och många cock-ups var väl det som många tog med sig. Sen, det som också var ögonfallande då var att han mer eller mindre bekräftade Viljan-affären i intervjuerna. Så att det är klart liksom, vi vet vart han... Han gör en hel intervju om Arsenal, så får han frågan, är Viljan klar för Arsenal? Men vi är klara med förhandlingarna om vart han ska. Och det kommer presenteras snart, och därmed bekräftar han ju Viljan. Sen han ju Viljan blir klar då före vi spelade in det här.
Det intressanta här är ju att vanligtvis agenter som har väldigt goda relationer med klubbar svingar ju sällan mot klubbar på det här sättet.
Och det ska ju sägas att Mislintat har ju också varit, när han lämnade så var det ju en av hans stora liksom problem med Arsenal var ju att de hade för mycket relationer. De lät agenterna ta för stor plats i förhandlingar och såna här saker. Så att man kan ju tänka sig att det kanske har bråkats lite mellan de här två. Det kommer säkert en replik också från tysken. Han brukar ju inte ta kritik sådär jättebra.
Men på vems bekostnad tror vi att Viljan kommer in då? I Arsenals lag då? Vem petas? Vem försvinner? Eller är det så att de dumpar Mkhitaryan på heltid, höll jag på att säga?
Mkhitaryan är väl rökt.
Jag tror att Mkhitaryan är borta.
Men vad heter det? Özil känns ju som att han ska ut på ett eller annat sätt. Och det pratas ju lite om att man ska använda William i en sorts central och att han kan hantera den också. Lacazette pratas ju bort hela tiden också. Och Aubameyang vill man ju ha upp på topp. Så att jag tror att om man tittar på värvningen här och nu så kommer William göra jättemycket nytta för Arsenal nästa säsong. Problemet är att du signar upp honom med den lönen på 3 år och gör samma misstag som han har gjort med andra stjärnor tidigare. För då kommer du ju sitta där när han inte levererar, när han är, säg, 34-35. Så sitter du där med den höga lönen som, ja, omöjliggör att du kan liksom förnya truppen på andra sätt och vis då, rent ekonomiskt. Så att man tar ju en viss risk i det. Sen tror inte jag att man hade fått honom om inte han hade erbjudit dem det kontraktet, och det hade väl en stor del i att han just valde Arsenal i det här fallet. Och det är ju samma sak med David Luiz när han kom. Nu var det ju för sig inte det ett långtidskontrakt på samma sätt, men såklart att agenten vill signa upp sina spelare på längre avtal så att de är, ja, säkrade, särskilt i sådana här tider där man inte riktigt vet vad som händer. Men om man bara tittar här och nu och tittar kort, så kommer ju William absolut göra jättemycket nytt för Arsenal, tror jag.
Ja, men det tror jag också. Det är en spelare jag tycker är väldigt bra om. På många sätt tycker han är nästan lite underskattad.
Lite temporär lirare också. Om man kommer in i en fas när han ser ut att inte må så bra, eller han har, känns som han är lätt påverkad bara av det jag sett på planen och det man noterar.
Lite sådär humörslirare såklart, men framförallt har han behållit en snabbhet som ju var mycket av hans styrka liksom tidigare i karriären. Precis när han kom till Chelsea var ju det här rycket och snabbheten. Han hela tiden kunde trampa runt sin försvarare. Den har han ju fortfarande kvar faktiskt, trots sin ålder. Det är inte så många 32-åringar som faktiskt har rycket kvar, som han lever mycket på. Men det hade han i alla fall under förra säsongen. Vi får se om rycket håller sig hela kontraktslängden ut.
Det vill bara hoppas, om han är en humörlig, att han inte liksom som många andra Arsenal-spelare har gjort, eller nyförvärv har gjort, bara sjunker ihop i någon sorts så här Arsenal-dvala som man har sett väldigt ofta, att när allmänna mentaliteten som inte riktigt känns som ett lag som kommer vinna saker. Det känns ju som att man, Arteta sagt i liga, börjat jobba bort den. Mm. Det har man i och för sig sagt förut om Emery och så vidare också. Men man är ju lite rädd att William kanske bara sjunker ihop i den här Arsenal-dvalan som ändå har varit ett påtagligt problem under väldigt många år nu.
Jag tycker Torreira kanske är det,
Torreira är ett jättebra exempel,
tydligaste på exemplet på en spelare som verkligen var en energispelare och liksom en tuff och fysisk mittfältare som vaggades på något sätt in i den där Arsenal.
Özil till viss del också, skulle jag säga. Att också, att det är väldigt många spelare som vi har som har gått den vägen, så det är väl bara hoppas, med tanke på treårsavtalet också, att William inte går samma väg till mötes.
Thiago Alcantara har vi pratat mycket om den här sommaren.
Du har sagt att han inte kommer komma in för att Liverpool inte värvar sånt.
Nej, Liverpool har ju också sagt att han inte är ett target den här sommaren. Så att det finns liksom ingenting som tyder på att han kommer till Liverpool. Men Manchester City börjar ryktas om det.
Jaha, du går åt det här hållet.
Och det känns ju inte helt orimligt med tanke på att en viss Pep Guardiola inte är helt oförtjust i Thiago. Tog ju med honom från Barcelona när han anslöt till Bayern München. Han sa att han inte skulle värva några stjärnor från Barca, förutom Thiago, den skulle han ha med sig. Såklart en superspelare, men jag känner ju bara stackars Phil Foden om det blir så, därför att Det här är ju egentligen Phil Fodens roll ju. Han har spelat mycket på kanter, han har skohornats in i lite roller, men det är ju en central taktpinne som Phil Foden egentligen är. Det är ju det som är hans... Det är mycket, pratas mycket om att Phil Foden ska liksom ta över David Silva-rollen. Men Foden är ju inte så offensiv, han är inte riktigt, skulle jag i alla fall hävda,
men det är ju inte grund. Thiago heller.
Nej, jag skulle precis säga alltså,
men kan man ta ett mittfält med Thiago, Foden och Fernandinho till exempel, att Gundogan stryks ut ur det centrala mittfältet.
Och Rodri också då?
Ja. Rodri eller Fernandinho då, ja. Eller liksom en rotation på dem. Det kan man absolut se. Frågan är om det blir för defensivt. Alltså, De Bruyne ska ju in någonstans också.
Just det, han ja.
Därför, då måste du stoppa in honom i anfallet i sådana fall, där, vilket han ju såklart kan hantera. Men det blir ju tufft för just, tror jag, Phil Foden om så han är ju ingen utpräglad ytter. Han är ju en passningsspelare.
Men jag har svårt att se att han ändå ska
bollskickliga tempospelaren Phil Foden som man vill se.
Men han kommer inte ha en ordinarie roll nästa år heller, tror inte jag. Han kommer få mer speltid, ja. Mm. Men jag har svårt att se att Guardiola skulle gå in i nästa säsong och tänka honom som en startspelare liksom från match 1.
Nej, och grejen är ju också så här, är du en väldigt bollbegåvad, liksom passningsskicklig, kombinationsskicklig central mittfältare, så kommer du aldrig peta Kevin De Bruyne. Plus att rollen du får bredvid Kevin De Bruyne kommer vara en roll för att maximera Kevin De Bruynes egenskaper på olika sätt. Att länka med eller att täcka upp bakom, alltså, men sådär va. Så att det kommer ju alltid vara liksom en andra fjol på ett centralt mittfält så länge han är där. Och det är ju frågan om det är den bästa rollen för en Phil Foden eller för en Gundogan eller en Rodri eller vem det nu än är. Alltså, jag skulle inte säga att varken Thiago, om han då kommer, eller Gundogan eller Phil Foden har sin bästa roll som den där ankaret, det defensiva ankaret där Fernandinho har varit. Där kan ju Rodri spela och där finns Fernandinho framförallt. Även om man inte har spelat där så mycket, som har vikarierat som mittback så länge. Utan det är ju de där rollerna precis framför defensiva ankaret som det ska liksom in många spelare i sådana fall. Sen finns en Bernardo Silva också som absolut klarar av en kantroll lika bra som en centralroll. Men han är väl också
fast det är väl i och för sig han...
Han är en offensiv mittfältare med på ett annat sätt kanske som tar ett ännu mer offensivt arbete. Men ja, jag vet inte, det känns i alla fall som att om en Thiago kommer in så är det ju på Phil Fodens bekostnad i första hand.
Men har du sett bilduppgifterna som kom nyligen? För det var ju därför jag frågade om Liverpool, att Liverpool ändå ska ha gjort en kontakt angående Thiago med Bayern München.
Ja, men det där har ju Bild sagt skitlänge. Och
nu säger de flera, igen.
Det var väl flera som sa det nu också. Det var väl han Fabrizio Romano, journalisten, som även hävdade att nu var det upp till Liverpool att de hade lagt. De ville ha 30 miljoner euro, ville Bayern ha. Nu var det upp till Liverpool då att betala det eller erbjuda det de ville erbjuda för Thiago.
Ja. Och det där tror jag nog precis som det har varit. Jag tror att helt enkelt att man jobbar så, man har en lista på olika namn, man har liksom spelmässigt vilka som skulle kunna funka. Jag är helt övertygad om att Klopp har haft personlig kontakt med Thiago också och att de är överens om allt det här. Men sen, det som ska till sen för i sättet som Liverpool jobbar är att sen ska då den här transferkommittén avgöra, är värdet av den här värvningen i paritet med det han kostar. Och då pratar vi inte bara om övergångssumma, vi pratar också om att han redan nu har en lön skulle vara den högsta i klubben. Alltså han skulle komma in och tjäna mer än Van Dijk, mer än Mohamed Salah, vilket då skulle röra om ganska mycket, för att då kommer Van Dijks agent dagen efter och säger hej, jag skulle förhandla om den här lönen med tanke på.
Precis.
Och sen kommer Salah, och sen kommer Mané, sen kommer Firmino, och sen kommer Alisson, och sen kommer Trent. Och sen, ja, men,
jag håller inte.
Jag tror inte att det kommer hända av den anledningen. Mm. De har inte heller, hade det varit så som det var när de värvade Van Dijk, behovet är liksom bara där. Får vi bara in den här spelaren så kommer det liksom göra, det är liksom en så extremt viktig kugge i vårt lagbygge. Det tror jag inte att Thiago är för Liverpool. Alltså det är klart han är en startspelare om han kommer. Men jag tror inte att det är så att Klopp känner att fan, vårt nästa steg i det här projektet är att vi får in Thiago, 29 år gammal.
Alltså det är inte det liksom enda logiska anledningen till att man skulle gå för Thiago, att det just är ett nästa steg. I och med att mittfältet som det är nu, ja, det funkar ju otroligt bra. Mm. Men det finns ju också en brintid på det. För att förr eller senare så kommer lag kunna börja hantera det. Så är det ju med alla dynastier på något sätt, att förr eller senare tar de slut.
Och vi har ju sett att det finns ett recept mot Klopps fotboll. Den raka 4-4-2.
Man ska aldrig underskatta en rak 4-4-2.
Nej, men det är verkligen det som har funkat bäst. Ja. Napoli har liksom flera gånger de senaste åren faktiskt hanterat Liverpool riktigt bra med den där
Atletico.
Och Atletico såklart. Även att, ja, framförallt på hemmaplan då. På Anfield så hade de, även om de vann så skulle jag säga att där tror jag egentligen Klopp var nöjd med matchen, även om han inte var nöjd med resultatet. Men så det är ju någonting. Och det är klart att det finns ett behov av en sån spelare. Men när jag tänker på att när de ska bygga vidare på det här, då vill de ju ha ett helt annat värde. Då vill de ju värva in en 21-åring, 22-åring som under en eller två eller tre säsonger kan liksom jobba sig in i den här modellen, kan formas exakt efter det som Jürgen Klopp vill göra. Precis som man har gjort med alla de här värvningarna.
Om inte Klopp ser det akuta behovet här och nu.
Om han inte gör det, vilket jag inte tror att han gör. För jag tror fortfarande att han tror jättemycket på en Keita. Jag tror fortfarande att han tror jättemycket på... Det som sägs då är att det hänger ihop med om de lyckas hitta en överenskommelse med Wijnaldum om hans kontrakt. För om Wijnaldum inte förlänger sitt kontrakt...
Då behövs det någon.
Och då... det är det som har sagts i alla fall, att då kan de eventuellt tänka sig att titta på Thiago. Det är klart att det är två helt olika spelare, det är liksom sådär, men det är i alla fall en kropp på mittfältet och såklart en briljant fotbollsspelare Thiago, han är ju magisk liksom. Så att, men jag tror fortfarande inte att det kommer hända, för jag tror att Wijnaldum kommer skriva på en förlängning, och jag tror att det är det med mittfältet med Liverpool. Jag tror inte att det kommer in någonting annat mittfältet.
När du nämnde Liverpool tänkte jag på det. Har vi funderat över möjligheten att Guardiola vill använda Thiago som en wingback och ta det här quarterback-wingback-grejen till en helt ny nivå och lägga på vänsterkanten?
Eller Phil Foden på vänsterkanten kanske.
Ja. Jag gör en Isak Bergman Johannesson-flytt där. Flyttar ner honom för att dra en allsvensk parallell. Ja. inte så lyckad sådan ska tilläggas, men en annan sak.
Jadon Sancho, hörni. Är det ett namn som vi har pratat om den här sommaren?
Eller?
Är det något nytt som har hänt eller? Ja, och det är mycket mer än att Sork mer eller mindre gick ut och sa att nej, men han stannar. Det blir ingen flytt.
Nej.
Ni pratade ju om det lite i förra avsnittet om Sork och Borussia Dortmund och Manchester United. Det känns ju som att det här är också ett litet trick av Dortmund för att få upp den massiva transfersumman som de vill ha för Sancho. För de vet ju, Manchester grabb som vill dit kanske inte helt orimligt. Men att de vet att de kan kräva Manchester United på galet mycket pengar.
Men det kändes ju så där och då när han sa det. Men samtidigt så här under veckan så, alltså han spelar nu med Dortmund-grabbarna där och hyllade Bellinghams första match där och såg jättebra ut, han trivs så gott och så vidare. Det känns på något sätt som att det här, att United riskerar att gå in i en riktig fälla om dem. För det finns ju uppgifter på att de ska liksom stoppa allt annat för att liksom förhandla fram den här Sancho-övergången på ett eller annat sätt. Fast de egentligen i själva verket inte ens har lagt ett bud än, sägs det ju också. Kan bli lite som Bruno Fernandes var under förra sommaren. När det pratade om Bruno hit och Bruno dit. Och det visade sig sista dagen på fönstret att vi har inte ens budat på Bruno. Han har aldrig varit aktuell liksom, för en vinter när han kom sen. För det finns ju andra saker United också behöver förutom en Jadon Sancho. Så att de borde ju fundera på att kanske ändå jobba lite simultant. Även om de kanske fortfarande visar Sancho intresset och ligger på lite där. Så det kan nog bli svårt att få till det. Börjar jag mer och mer tror. Det kändes som solklar grej för några veckor sedan. Men nu bara har man någon sorts känsla av det här procenttalet på sannolikheten. Det sjunker för varje dag just nu.
Ja, alltså jag kastar in en fråga då. Bara relaterat från Sigsack. Vilken vänsterback borde United gå för? För det är ju en position där de verkligen måste värva någon. De behöver ju en ny vänsterback till början på nästa säsong skulle jag säga. För att, alltså Luke Shaw är bra. Men han är inte,
jag tycker Brandon Williams är mycket mer spännande än Luke Shaw och mycket bättre.
Ja, och han har ju ändå visat att han inte är redo för att vinna ligan. Alltså han är inte redo för att vara där och utmana. Han kommer säkert bli jättebra på sikt. Men han har svajat ju rätt mycket i prestationerna under våren och under sommaren här. Får man ändå säga. De behöver ha in en etablerad vänsterback. De behöver bli av med Luke Shaw skulle jag säga och låta Brandon Williams växa till sig bakom en typ Ben Chilwell.
Inte är Ben för Chilwell för dyr investering kanske? Ja. Sett om man vill kanske satsa på Williams i så fall. Ja, det kanske där någonting mitt emellan. Hitta
Jamal Lewis då som Liverpool släppte in
honom där också.
Det är ju en kanon.
Ja, men du kan inte, det kan inte bli så att man kan inte göra sig av med Luke Shaw och ersätta med Jamal Lewis och tänka att nu har ju förbättrat laget. Så dålig är inte Luke Shaw skulle jag säga. Jag tycker att han får lite för mycket skit på att han ska vara en sån säkerhetsrisk. Ja, han kanske inte är riktigt på par med många andra i det här laget om man tittar på pappret. Men jag tycker inte han är en så pass dålig vänsterback att det akut behöver skaffas någon. Jag tror snarare att du behöver en extra innermittfältare. Du kanske behöver ha, beroende på hur du ser på situationen med Maguire och Lindelöf, om du ska ha en mittback till. Och du behöver någon form av offensiv avlastning. Vänsterbacken, jag säger inte att man kan vinna liga med Luke Shaw och Brandon Williams som vänsterbacksuppsättning, men man har sett konstigare saker ske.
Om vi säger det så här då, det här alternativet kan jag ha fram. Tagliafico, Nicolas Tagliafico i Ajax.
Han är
väl runt 27-28. Visat sig vara grym i Ajax och Europa League och Champions League.
Verkligen. Fantastisk vänsterback. Blir det fart också på det? Det är ju för sig Luke Shaws kanske styrka, skulle jag säga.
Men vi kan ju i princip nästan karbonkopiera våran diskussion vi har om Chelseas vänsterbacksfråga. För det är ju samma gubbar som är tillgängliga här också.
Reguilón.
Ja, Reguilón, precis. I Reguilóns fall så, nu är ju för sig Chelsea spelar väl ofta ibland med en treback och har lite wingback-möjligheter som inte United kan köpa på samma sätt. Men Reguilón funkar jättebra i en fyrbackslinje. Tagliafico är förvånad över att ha suttit i Ajax så länge som han har gjort. Borde vara aktuell. Alex Telles pratas det allt för lite om, tycker jag också, i Porto. Och Ben Chilwell är alltjämt för dyr om Leicester ska hålla på som de gör. Så att
det är ju vansinnigt mycket pengar för Ben Chilwell. Det är ändå,
han är bra, absolut.
Vad är det som är vi uppe i där på honom nu?
Ja, men det är väl
80 miljoner pund.
80 miljoner pund någonstans.
Och United sitter i en sämre sits och förhandlar än vad Chelsea gör, med tanke på att United har visat vad de kan betala för backar från Leicester tidigare. Så att, nej, om det ska upp i de summorna Så nej, absolut inte. Men däremot så Reguilón och Tagliafico, då pratar vi ju runt 20 miljoner, 30 miljoner kanske. Real Madrid vill ju sälja Reguilón helt enkelt för att det inte finns plats för honom. Inte för att han är dålig på något sätt, utan att det finns inte plats för honom. Så att, ja, där finns det väl en jättebra värvning att göra också. Men det är ju de där samma namnen som man pratar om till Chelsea som skulle vara aktuella till United om man nu ska in en vänsterback.
Mm. Precis. Vi började på Sancho, men nu kommer vi till veckans raket här. Cristiano Ronaldo till Barcelona.
Jag tycker ju det här.
Det är inte Irish Times som är igång den här gången.
Nej, det är ju faktiskt en Guillaume Balague som jobbar för BBC och fan hans moster, höll på att säga.
Precis.
Men när det här ryktet dök upp så började jag tänka direkt att är det så att jag och många andra hade teorin om att Neymar flyttade till PSG bara för att sen kunna komma till Real Madrid. Är det så att Ronaldo har gjort den här flytten till Juventus för att så småningom kunna komma till Barca för att ta ett mellansteg?
Så ja, varför inte?
För han är kanske en sån som vill spela, med, tänk att någon gång kunna spela Messi och Ronaldo ihop. Mm. Och det skulle aldrig, Messi skulle aldrig flytta på sig. Nej, då måste ju Ronaldo göra det.
Ja.
Jag pratade med en god vän som är Barcelona-supporter om liksom, hur skulle du reagera om Cristiano Ronaldo kom till er? Och han sa ju att det skulle nog vara på något sätt, i och med att han började hålla på dem i ett läge där precis Luis Figo hade gått i Real Madrid. När Real Madrid var Galacticos-laget och Barcelona var underdoggen. Och det var liksom Real som köpte. Om Ronaldo skulle hamna i Barcelona så har ju på något sätt, det har ju redan varit indikationer på att den här liksom balansen där med vilka som värvar de dyra värvningarna och liksom har de stora stjärnorna, att den har på något sätt skiftat med värvningarna av Griezmann och Coutinho och så vidare. Men om Ronaldo, vad har han att fylla, 34-35, går till Barcelona i det här läget och de ska spela ett klassiko där, då har ju den balansen totalt skiftat. Och då sa han, i min enfald, jag har ju försökt att tro att ja, men det är fortfarande vi som ändå är liksom andra, och på det sättet jag började gilla Barcelona, det kommer vara skiftat ifall det bytet sker. Och jag personligen hade ju tyckt det var otroligt uppiggande ändå. Alltså,
det hade ju varit en himla känga till Real Madrid i att nu är det vi som har gjort den största värvningen. Kom och kontra ni hur ni vill göra.
Att Real Madrid värvar ju inte på det sättet någon mer. Det är ju en uttalad filosofi från Florentino Perez att ja, men vi tjänar inte på att göra de här Galacticos-värvningarna mer, för det finns inte en ekonomisk vinning på samma sätt som det gjorde förr. Utan det är därför man lägger extremt mycket pengar på unga talanger istället och bygger upp en talangpool. Barcelona har ju snarare gått den andra vägen. Och att få in Ronaldo, om det nu mot all förmodan skulle kunna ske, så är det ju det ultimata beviset på att hela den balansen har liksom ruckats om på ett helt anmärkningsvärt.
Ja, men det är också så här, fan, om det händer så är ju allting upp och ner. Det finns ju ingenting man någonsin har trott på stämmer.
Nej. Det ska ju tilläggas här, de här uppgifterna, att det är ju då Balagues uppgifter som jag har förstått om att Juventus har erbjudit Barcelona. I och med att Juventus vill bli av med den löneposten, de behöver
pengar.
Det är
pengar. Också så jävla roligt. Så här, du. Ja, men, vad dyrt det blev! Ja, räknar inte nollorna i kontraktet ni skrev.
Han har ju hög lön. Men då är det ju, för det pratas ju också om Dybala bort. Att de behöver göra sig av med en av dem. Dybala har varit fantastisk den här säsongen. Helt sjukt egentligen med tanke på hur säkra vi var på att han skulle lämna förra sommaren.
Ja.
Men att man då vill bli av med Ronaldo på något sätt, det är ju också ja, bra jobbat liksom att sitta i den sitsen. Och då tänker man, ja, vilka skulle kunna vara dumma nog att ta över en sån här lön i det här läget? Ah, Barcelona, de har vi tradeat med för. Det finns ju en logik i det på så sätt. Sen jag har ju ofantligt, det måste jag lägga till här så att inte folk tror att vi sitter och tror att det ska bli av. Det är ofantligt svårt att se. Det finns ju en mikroskop, inte ens där liksom, chans att det här sker.
Det ni inte vet är att det här ingick i Artur Pjanic swap-dealen.
Exakt.
Det var så det började.
Vad ska Barca skicka åt andra hållet då? För de kommer ju vilja tradea bort någonting för att ta över Ronaldo.
Semedo.
Rakitic plus cash.
Ja, precis.
Nej, men som sagt, det är på något sätt, även om man, alla vet väl liksom vilket håll jag är åt i den här frågan om man tittar på de två klubbarna. Men jag kan inte hjälpa att tycka att det har varit fruktansvärt underhållande.
Men det är också... tänker Ronaldo i den där tröjan?
Men det är också
alltså, Barca-tröjan, alltså, det går inte att föreställa sig. Jag löser inte ens liksom, i huvudet att se det ihop. Liksom.
Men det är också så här, man tänker... Ronaldo fyller 35 år eller har fyllt 35 år. Det känns ju som att hur många år har han kvar? Vill han verkligen avsluta Juventus? Eller är det, och vad kan han vinna eller vill han göra som Zlatan som går till flera olika ligor och vill vinna titlar lite här och var? Men det känns ju samtidigt som att
det är också sådär, alltså, rent spelmässigt så är han ju ganska mycket mer begränsad nu än man var för några år sedan. Nu är han ju liksom en boxspelare.
Alltså en... Vilket i och för sig Barcelona behöver.
Vilket visserligen Barcelona behöver. Men det är ju det han är. Alltså för 5 år sedan så hade han liksom... Det finns inget lag i världen som inte hade haft liksom en helt given öppen dörr för Cristiano Ronaldo. Men idag tror jag inte det är så riktigt. Alltså du måste ha liksom ett behov av... Visserligen en helt jävla fantastisk målskytt liksom. Det är ju ingen snack om saker. Men du måste ha det på något sätt behovet om du ska ta in i Cristiano Ronaldo. Sen kommer han med en massa annat med liksom star quality och sponsorer som,
ja, någon tröja säljs ju.
Ja,
det
tror jag.
Ett par. Men hur skulle ni formera Barca, sett till truppen ser ut idag och ni plockar in Ronaldo? Hur skulle ni formera deras front trio då, om vi förutsätter att de kör 4-3-3?
Alltså det är ju,
jag tar på mig programledarrollen här. Sorry,
då får ju, Suarez skickas ut till vänster i det anfallet och
jag tror att Suarez skickas väl till Qatar då. Han ska, men Al-Arabi vill ju värva honom, kom det ju någon grej om här nu.
Det är klart de vill.
Ja, såklart de vill. Ja. Eller Inter Miami har ju pratat med Suarez också. Så när man offloadar ju Suarez, annars kommer ju de springa omkring på samma ytor. Mm. Så det är väl om man vill fortsätta använda Griezmann som någon sorts vilsen ytter som egentligen inte ska vara ytter utan bara är någon sorts utfyllnad i laget. Eller om man vill ge Ousmane Dembélé en chans till slut eller att han får vara skadefri och göra något. Men nej.
Du säger Griezmann vänster, Ronaldo centralt, Messi höger då?
Ja, eller snarare skulle man väl lägga Ronaldo lite till vänster. Det har han ju spelat för.
Det skulle jag sätta också.
Ronaldo och Messi på varsin kant och sen lägga... Man ska inte ha in Neymar också då när vi ändå är igång.
Nej, det blir fyrt.
Ja. Men så här då, vi spelar en 4-4-2 diamant med Messi som spets i diamanten då, med Suarez och Ronaldo framför.
Ja, det blir väldigt jobbigt för att en backlinje får aldrig slappna av i alla fall.
Ja, det har man ju för sig sett, de spelar lite så också i vissa matcher så att det är inte helt omöjligt. Nej. Men... jag undrar om det här är vad våra lyssnare vill ha.
Nej, det tror jag inte.
Vi behöver bli som dem nu. Det var en orutinerade som tog upp frågan.
Jag har hållit på med det här i 7 år nu. Jag har fortfarande inte liksom
begripit
vad folk vill ha. Nej.
Det kommer vi nog aldrig begripa.
Inter vill ha Smalling.
Ja, det kan man ändå begripa.
Ja.
Kan jag känna.
Roma vill ju köpa loss Smalling efter lånet från Manchester United. Smalling verkar väl av allt att döma vilja vara kvar i Italien. Men nu har Inter gett sig in. De har ju haft ganska bra effekt av sina Manchester United-värvningar, får man säga. Lukaku är ju brutalt bra just nu i Inter. Och Ashley Young, han...
har också varit ganska bra.
Ja, men alltså, han har inte gjort bort sig.
Nej, han har gjort lite mål här och där.
Ja, liksom, precis. Han
dykt upp i flöden.
Exakt. Så varför inte in med en Chris Smalling också, som visade sig, döm av allas förvåning, var en helt okej mittback ändå.
Han gjorde det ju jättefint. Jag har gjort en kanonsäsong i Roma och såklart inte intresserade. Där var det ju Diego Godin-värvningen inte så lyckad som bland annat jag var helt övertygad om att den skulle bli. Var den ju inte, var det ju snarare en flopp. Och samtidigt som Atletico har saknat Diego Godin, ska också tillägga. Så det vart ju inte kul för någon det där. Nej. Men det är väl Skriniar har väl ryktats bort lite hit och dit också. Mm. Så annars är väl Skriniar, De Vri och sen någon precis mer. Och då kanske en Chris Smalling inte är helt dumt.
Nej, alltså kanske det är så här att, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men Chris Smalling säsongen när han liksom kom fram, så var han ju faktiskt...
I Fulham eller i...
Nej, inte i Fulham, utan när han gick till Manchester United. Alltså första... Det kanske inte var hela säsongen. Det var liksom första halvåret så var han liksom riktigt, riktigt bra. Jag kommer ihåg hur vi snackade upp honom i den här, eller inte i den här podden, men i Premier League-podden. Och han såg ju verkligen ut att ha alla de här liksom Rio Ferdinand-kvaliteterna. Han var snabb och han var stark. Och han
fick väl spela högerback en del också då, va?
Det är möjligt att han gjorde det.
Jag tror det.
Ja, sen så fick man ju inte se så mycket utav den Chris Smalling framöver. Fan, eventuellt om han har hittat tillbaks till det som man liksom, om man behövde ett, liksom ett år i Italien för att hitta tillbaks till sig själv på något sätt och få det där sista utvecklingssteget som man liksom aldrig lyckades ta. Jag behövde lite tid ifrån Phil Jones helt enkelt för att det skulle släppa.
Men det beror väl också på vem man bildar mittbackspar med. Synkar, eller att man synkar ihop och man funkar ihop och ja. Att det är liksom... han är väl inte den mest passningssäkre Chris Smalling, utan han behöver någon som är passningssäker bredvid sig. Och finns det så funkar det. Och sen trygghet och det är ju... Kändes det inte som att det var den bästa av harmoni i Manchester United heller? Nej, när alltså, han
det är
lämnade.
Ju verkligen så här att under de åren han har varit i Manchester United har det varit liksom ett ganska dysfunktionellt lag, vilket ju mer och mer ser ut att fungera bättre. Kanske är det läge för Manchester United att plocka hem Chris Smalling igen och ge honom en till chans i mittförsvaret bredvid Harry Maguire till exempel. På bekostnad av Lindelöf. För ändå svårt att se Lindelöf och Smalling.
Det blir väl inte, de behöver ju, det har vi pratat om också här inne förut tror jag, att de behöver ju någon form av fysik och styrka och liksom nicksäkerhet och allt möjligt.
Och det har ju Chris Smalling.
Ja, i och för sig det har den ju också, men jag tror att i mittbacksfall så är det ju ofta så att det kan ju också vara vilken liga du spelar i gör väldigt mycket för hur bra du funkar. Vissa mittbackar funkar utmärkt i vissa ligor och andra gör det inte. Det är därför till exempel, jag har pratat mycket om Diego Carlos i Sevilla. Han har väl ryktat till varenda Premier League-klubb som finns. Han har en relativt billig. 75 miljoner sägs väl utköpsklausulen ligga på. Och ja, men det är ett superköp. Han har varit den bästa mittbacken i La Liga och så vidare. Ja, men det är svårt att veta hur han skulle funka i liksom i Premier League. Precis som det är svårt att veta hur vissa Premier League-backar skulle funka i La Liga eller i Serie A. För att det är så pass olika typer av lag du möter. Det är så pass olika sätt. Och hantera försvarsspel och så vidare. Utan att gå in på några så här taktiska detaljer. För så pass taktikkunnig är jag inte. Men åtminstone så det finns ju sådana skillnader. Så att det kan ju vara så att helt enkelt Italien passade Smalling väldigt, väldigt bra.
Alltså på tal om utköpsklausuler och mittbackar. Jag har för mig att jag såg i mitt flöde igår eller i natt eller i morse. Att Leipzig och Upamecano hade någon klausul som slog till nästa år. Har han försvunnit nu?
Grejen var att han hade ju en klausul som låg nu.
Ja.
Men, och det, ja, efter hans insats mot Atletico här nu så kan jag väl säga I told you so, med tanke på hur många gånger jag sagt, nämnt upp Upamecanos namn och sagt att varför tittar ingen på honom. Han skrev på nytt med Leipzig och då var det ju så att då sägs det att det ska finnas en utköpsklausul till nästa säsong som slår in då.
Ja, men det var till 2021 var att den skulle börja gälla.
Exakt.
Och det var ju typ bara
60.
Nej, det var ännu mindre.
Var det ännu mindre? Var
det som stod i alla fall. Det kändes som det var typ 30, tänker jag. Alla där väl ville köpa honom för 30 miljoner pund.
Ja, verkligen.
Jag för mig att den var...
Definitivt.
Oavsett, jag vet ju inte exakt siffra, men jag för mig att den var högre. Men oavsett om det är 60 eller 30. Så det där är ju en typ av mittback som hade varit perfekt. Det är ju den här typen av mittbacken alla klubbar letar efter. Så istället för att försöka övertala Koulibaly och flytta från Neapel. Så bara titta på Upamecano istället. Nu är det ju dock för sent. De skulle gjort det tidigt. När hans utgångsklausul var aktiv. Han inte skrivit på ett nytt avtal med Leipzig.
Jag har faktiskt skrivit Koulibaly till City här och sen har jag skrivit 6 stycken Z:an efteråt för jag tyckte det var så jävla trist att hålla på och tjata om det igen.
Det kommer hela tiden, du kan gå vidare.
Ja, vi går vidare. Manchester City kollar på Harry Winks. Den har jag missat helt, det var du som skrev i chatten.
Ja, det dök upp någon sån grej där, att, men han har ju ryktats bort förr också. Jag vet inte riktigt vad de skulle med honom till förutom att bredda truppen.
Ja, alltså visst att de behöver en defensiv mittfältare, det kan man väl tycka. Men...
Fast Winks är väl ganska lika, han är väl mer tvåvägs också.
Ja, jo.
Lite mer defensiv lag kanske, men det är ju...
Ja, alltså jag vet inte, jag har svårt att se det.
Han kanske också ska vara vänster wingback.
Ja. Alla får ju spela ytterback under Pep. Så att,
alla har möjlighet att spela ytterback under Pep. Ja. Man kan inte utesluta någon av den positionen.
Nej, precis. Men fan, Fabian Delf vann ligan som vänsterback.
Du ser. På tal om att kunna vinna ligor med vänsterbackar. För vem är bäst vänsterback? Fabian Delf eller Luke Shaw?
Ja, det är ju ändå Luke Shaw.
Luke Shaw.
Sen hur mycket vänsterback han egentligen spelade. Han skickade iväg bollen, sprang upp och ställde sig centralt på mittfältet i alla fall. Men ja, Peps vägar är outgrundliga ibland. Martin Ödegård vet jag att du gillar, Makoto.
Ja, det gör man. Gör inte du det? Nej, just det, du gillar inte normen.
Jag gillar normen. Förlåt, Norge. Jag ska säga att jag har faktiskt spenderat ganska mycket tid i Norge. Ska då försöka till mitt försvar säga att jag har inte alls någon sån aversion mot Norge. Det kommer att gå lite grann kanske. Men ska också säga så att den tiden bodde jag i Rakkesta. Och alla ni norrmän som lyssnar som vet vart det ligger. Förstår jag inte? Det hjälpte inte!
Vart ligger Rakkesta?
Ja, om du jämför det med en svensk ort så vi kan...
Nej, jag vet inte ens. Årgäng.
Ödegård till Real Madrid.
Ödegård till Real Madrid.
Precis, det är ju väldigt överraskande egentligen att det kommer. För att det var ju helt uppenbart, känner man, att han kommer stanna ett år till i Real Sociedad. Han ville stanna ett år till i Real Sociedad. Real Madrid ville att han skulle göra det. Real Sociedad ville absolut att han skulle göra det. Mm. Sen åkte Real Madrid ur Champions League. Och sen så blev det ett läge där man insåg att vi kommer inte värva någonting den här sommaren. Man har sagt det flera gånger nu, vi kommer inte värva. Däremot kan vi plocka tillbaka Martin Ødegaard från hans lån. Så att den här gentleman's agreement har ju brutits. Real Sociedad skrev ett otroligt känslomässigt liksom farvälmeddelande på sociala medier här också. Där att du var bara här ett år, men vi kommer alltid minnas dig, lite så kort sammanfattat. Mm. Där man nu tänker då direkt att då måste ju Zidane tänka att han ska in och spela redan nu. Eller åtminstone hoppas man ju att han tänker så. För annars så känns det ju otroligt tråkigt att Ødegaard skulle hamna på en bänk med tanke på hur otroligt bra han har varit under förra säsongen.
Ja, men han ska väl in och spela.
Ja, då är det väl Modric som ska ut då.
Och
det... Eller bänkas.
Ja, precis. Han kanske inte heller har liksom 40 matcher i benen längre, Luka Modric.
Nej.
Har man inte fått den känslan under senaste säsongen?
Jo, sen har du ju Fede Valverde där också. Du har Toni Kroos. Casemiro flyttar ju inte på, han måste ju vara där liksom. Men det är ju de två mittfältspositionerna framför honom. Mm. Om man inte ska spela Ødegaard till höger, Hazard, Benz. Det är ju inte heller helt omöjligt.
Men det är väl så att han har gjort en så bra säsong i Real Sociedad så att han börjar kännas mer och mer som ett ämne för Real Madrid.
Jo, det har han ju absolut gjort. Ja. Men sen är ju frågan ändå att du kan ha gjort väldigt bra säsonger i La Liga. Och sen när du väl kommer till Real Madrid så blir det en annan sak. För det är inte lika lätt att slå sig in i en startelva där, oavsett hur bra det har varit i princip. Men jag antar att Zidane har någon form av tanke med det här. Och såklart det är en förstärkning för Real Madrid att få in honom. Men man har också sett ödet för spelare som Isco till exempel, som inte riktigt hittat sin plats. Även om man har gudabenådad teknik och gudabenådad talang, så har han ju inte fått ut det maximala under längre tid. Och man är ju lite på något sätt orolig att Ødegaard ska gå samma öde till mötes. För att det är inte så lätt som, vad ska man säga, så här spel. Den typen av spelare frodas inte alltid i Real Madrid.
Eller så är det så att de tar hem Ødegaard nu eftersom de vet att en viss Gareth Bale inte kommer spela en match kommande säsong för dem.
Jo, så är så den... Och att James Rodriguez antagligen försvinner. Så den aspekten finns ju också.
Ja, honom har jag glömt, hörru.
Bale?
Nej, James Rodriguez.
Sen han ska reas ut i Atletico och allt möjligt där.
Ja, alltså det... Ja, av alla...
Vilken var Real Madrids senaste vettiga värvning egentligen?
Vettiga, ja. Ferland Mendy.
Ja, det var bra.
Fantastiskt värvning skulle jag säga. Hazard har väl varit en flopp. Luka Jovic har varit en flopp.
Jovic är jag besviken på. Vad fan hände där? Alltså förutom att Benzema är alldeles för bra, så att det finns liksom ingen...
Och Zidane på något sätt systematiskt vägrar att vila Benzema också. Det har ju också varit ett problem. Ja. Och sen har ju Jovic också till viss del, han har inte tagit chanserna han har fått, de få chanserna han fick. Sen så bestämmer han sig för att bryta, vad heter det, covid-restriktioner och åka till Serbien och allt vad han höll på med där. Och bryter tår under karantänen och allt vad han gör, så att han har ju... liksom grävt sin egen grop under våren på något sätt. Men det verkar som att han ändå kommer få någon form av chans fortfarande att bli kvar. För det kommer ju som sagt inte värvas, för det finns inga pengar för det.
Hur många säsonger har Benzema i den här formen, ja, tror du
kvar? Han är kvar tills han är 40 minst. Det är ju inget att snacka om.
Ja, men för att det var en tanke som slog mig. Där kommer budet på Firmino som liksom arvtagaren till Benzema.
Ja, fast det är frågan om det är den typen de behövde. Den behövde den typen kanske när Ronaldo var där. Nu, ja, har du ju inte samma. Nej. Spelare som du
behövde. Det kändes, alltså, om det är någon som ska på något sätt ha en liknande roll och göra,
absolut,
en
absolut.
Alltså så här, så finns det inte så många på något sätt den där.
Liksom. Sen har ju Benzemas rollbeskrivning har ju förändrats med så att just det. Ronaldo försvunnit och Bale spelar golf. Så har det ju, har ju Benzema blivit den som ska göra målen och varit den som har gjort målen och faktiskt klivit fram i den rollen på ett fantastiskt sätt. Men sen finns ju en livslängd på honom också. Ja, säger så. Så att man får väl se hur det blir.
Makoto, du får fortsätta prata.
Jag vet att du
vill prata om Valencia.
Men måste ju prata om Valencia.
Valencia, det är ju helt galet.
Nej, det är fan inte klokt.
Nej, det är verkligen inte klokt.
Bort med Parejo också.
Parejo, Coquelin, bort. Tjoff, tjoff, sa det.
Ja, tjoff, tjoff, sa det verkligen. Och det som är så bizarrt med hela, jag kan förstå på något sätt att man vill förnya till att börja med. Jag förstår att det kan finnas ekonomiska bekymmer som gör att man är tvungna att sälja. Men sättet det här just nu genomförs på, den nedmontering som sker av den klubben, är alltså, Peter Lims ägarskap har ifrågasatts förr. Många gånger, det stormar alltid i Valencia, så det är inget nytt. Och att Ferran Torres inte förlängde och han säljs till City för reapris, det är en sak. Men att ge bort sin lagkapten, för denna går ju inte för en övergångssumma heller. Du ger bort din lagkapten som varit där i 9 år, som vill stanna, till en lokalrival som slåss om samma Champions League.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Platser, tvingar bort honom dit. Han ber om att få en presskonferens, har det sagts, och blir nekad det. Han får ett litet kort meddelande på liksom klubbens hemsida. Vi har gjort av med Dani Parejo till Villarreal. Tack för den här tiden. Typ. Han var med och vann Copa del Rey. Ungefär så. Oh. Inte ens en bild på stackaren.
Nej.
Och så att dagen efter det här beskedet kom så hade ju flera Valencia-supportrar samlades ju och hade någon sorts, alltså, minnesceremoni för klubben. Tände ljus utanför arenan och...
De är dödsförklarade, helt enkelt.
De dödsförklarade klubben på att då Peter Lims företag Meriton då, som äger det, och då har ju Anil Murti som president där. Och hela deras transferfilosofi till att börja med är ju styrd av Jorge Mendes. Så att det är ju de spelare Jorge Mendes vill ha in, de kommer in. Och nu dessutom så nedmonterar man hela klubben och alla är till salu. Det pratas om att andra spelare också ska ges bort gratis. Jasper Sillesen, målvakten, han har inte varit jättebra i år. Men han ska ändå ges bort gratis för att bli av med den lönen och ska ersättas av Pepe Reina.
Det är så jävla trött. Alltså,
men är de ute efter gratis spelare då? För alla är ju till salu, förutom José Gaya.
Som ryktas ändå till Barcelona.
Jag undrar hur han mår.
Nu vill jag att Barcelona går in och köper honom.
och Villarreal, har ju, det sägs ju också att Villarreal har börjat titta på Gabriel Paulista, om vi tar en annan tongivande spelare i Valencia. Så de tänker ju utnyttja det här till fullo och bara sänka sin klubbrival helt fullkomligt. Och det som sker i Valencia nu är bara rent ut sagt tragiskt, för att jag tycker det är ganska kul när det stormar där. Det är underhållande och det är kul att följa Valencia på så sätt från ett utanför perspektiv. Men den nedmonteringen som görs nu av den klubben är bara rent ut sagt tragisk, och det är bara ren och skär vanvård. Och jag lider med alla Valencia-supportrar som kanske sitter här och lyssnar. Erik Avebäck, om du hör mig till exempel, vår gamla kollega. Men nej, det är fruktansvärt tragiskt det som sker just nu. Man bara hoppas att de blir av med Peter Lim-styret på ett eller annat sätt.
Det var väldigt kul när vi la ut det här inlägget i Sillebloggen, så var det en som kommenterade direkt: jag hoppas att Arsenal gör likadant.
Jag hoppas att Arsenal gör likadant.
Det vill säga, lägger upp alla till salu.
På tal om Arsenal så har vi Tottenham-rykte. Mm-hmm. Det är så det funkar. Ndombele.
Ndombele.
Till Inter.
Ska ha varit en hel del i sommar.
Ja, ska vara i någon slags, eller har i alla fall tidigare haft någon slags samtal om Ndombele. Inter vill avsluta sin säsong, sägs det. Europa League slutspelet här. Och sen så ska man ha siktet inställt på Ndombele. Och Mourinho lär ju vara sugen på att få in lite slantar där istället. Då har de ju redan plockat in då dessutom Höjbjerg som en ersättare, kan man tänka sig, spela ut på liknande position.
Verkar som inte det på central defensiv jakt, eller mittfältarjakt i alla fall. För det dök upp även något rykte idag om att Kanté även var ett ämne för Conte, som han gärna skulle vilja välja från Chelsea.
Det är kopplingen drama i granska. Den vill man ju dra.
Han var fruktansvärt bra under Contes första säsong där, Kanté. Det var...
Och där finns ju faktiskt en situation där Chelsea kanske inte riktigt vet vad de ska göra med honom.
Sätter de spelare?
Ja, precis. För att de har ju faktiskt, åtminstone under Lampard, nästan funkat bättre när Jorginho och Kovacic har bildat mittfältspar. Ja. Och det är ju, om du ska in alla de här, om Kai Havertz och allt ska in också, hur ska du formera det liksom? Kanté är ju den bästa spelaren på det mittfältet egentligen. Nu har ju Kovacic varit fantastisk den här säsongen. Men han är också den som kanske blir väldigt svår att få in, för han måste ju ha en specifik roll.
Nej, men just precis i den rollen finns ju inte en bättre spelare i världen än Kanté. Så ska du ha in en Kanté-spelare, så är det ju Kanté du ska ha.
Logiskt, ja.
Det är liksom, han är ju som Makelele på energidryck. Och nu dessutom har jag ju visat upp, han har faktiskt utvecklats de senaste åren, även om han har spelat på fel position, så har han ju också visat upp offensiva kvaliteter som han kanske inte hade under sina första år liksom under åren i Leicester och första tiden i Chelsea. Han har faktiskt utvecklats, så kan han då hitta en roll där han verkligen får spela på sin bästa position, då är han absolut världsklass
liksom. Men om man tänker Inters jakt där, så känns det ju logiskt att de behöver få in en tvåvägsspelare i alla fall. Och det skulle jag väl säga om Juventus också, om vi ändå håller oss i Italien, att de skulle också behöva ha den typen. Ndombele, ja, det har inte gått bra i Tottenham direkt under hans år där, men jag tror fortfarande att det är en spelare som skulle kunna göra väldigt mycket nytta både för Juventus eller för Inter till exempel. Båda de lagen är ju i behov av den typen av spelare verkligen. Skulle jag säga till dem, mittfälten på det sättet de spelar också.
Men Ndombele måste bara ha kommit fel efter sitt första år flytt till England.
Vi får se det i dokumentären snart.
Ja, den är 31 augusti.
Vet ni vad, vi måste svara på lite frågor också eftersom det föll bort förra veckan när jag satt här och jag har hållit stenkoll på vår teknik idag.
Jag såg att du tog bort skärmsläckaren som brukar ligga på skärmen.
Jag blir så nervös när jag håller på så här.
Ska det stå error där?
Ja, precis. Dennis Gunner skriver: Zaha har jobbat hårt på en flytt till Arsenal med hjälp av alla knep i Silly-handboken. Det har jag väl säkert sett också från nattklubben där.
Zaha to Arsenal.
Fast han har inte kört bilen till träningsanläggningen än.
Nej,
så alla
precis.
Knep han inte använt.
Det var ju kanske inte ett knep heller,
utan desperation.
Sista drag.
Oden Vinge liksom, hallå. Ja, det blev ju ingenting den gången. Nej, men jag säkert sett de här bilderna från nattklubben. Och det var ju en DJ som så, oh shit, fan, nu är ju Zaha är här på dansgolvet. Vi måste så här, som antagligen var en Arsenal-supporter, skrev in det och tyckte så här, det var en kul grej. Folk tog ju det som någon jävla bekräftelse för att han var klar för Arsenal, och det ska man inte göra.
Man ska aldrig lita på DJ, för det fick jag säga.
Så vad var frågan?
Innebär värvningen av Willian att hans dröm återigen går i kras, eller finns det möjlighet att Arsenal skulle plocka in båda? Jag har svårt att se att Arsenal plockar in Wilfried Zaha i det här fönstret.
Positionellt, om man bara tittar, om man bortser från alla ekonomiska faktorer och sånt, så kan jag se behovet av att få in en till ytter. Men jag har väldigt svårt att se att Arsenal ska betala de pengar som krävs för att plocka in Wilfried Zaha nu, eller att de identifierar honom som så pass bra att lägga de pengarna på honom. För han har ju faktiskt helt ärligt inte varit lika bra den här säsongen.
Nej, det har han verkligen inte varit.
Han kan ju inte ha höjt sig värde sen senast.
Nej.
Direkt.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tror tyvärr att prislapp, position, det är väldigt mycket som talar emot faktiskt att Zaha kommer till Arsenal.
Håller med. Inget Arsenal för Zaha.
Nej. Och ingen annan topp 6-klubb heller.
Nej.
Ja, jag skulle kunna se en flytt för Zaha, men jag har svårt att se vart det skulle bli. Jag skulle kunna tänka mig, alltså, kommer Everton med ett bud eller kommer...
Fast det känns som gamla
är
Everton.
Lyft, är det ett lyft för...
Det känns det som gamla Everton. Lyft,
men kanske inte så mycket.
Nej, det beror ju på vart du vill spela Richarlison och så vidare.
Mm. De hade i och för sig behövt typen, men jag tror att de... Om man ska prata om just Everton så har ju de en ganska intressant situation. För de måste ju renovera hela truppen. Med tanke på hur de har spelat.
Som.
Men de har redan spenderat väldigt mycket pengar. Vilket gör att de inte har jättemycket att röra sig med. De har dessutom Ancelotti på tränarbänken som är van vid att värva etablerade stjärnnamn.
Mm.
Och du har Marcel Brandt som sportchef som snarare är en sån som hittar liksom diamonds in the rough. Liksom. Han hittar ju Dries Mertens och Wijnaldum i Nederländerna en gång i tiden. Mm. Så att du har ju två olika transferfilosofier som kommer totalt krocka med varandra under den här sommaren. Dessutom när du måste liksom renovera hela truppen och du inte har så mycket pengar att göra det för. Så att de sitter ju en jätteintressant situation, om man ska säga det så, på vad de faktiskt kommer hitta på, för att 12:e plats är ju allt för dåligt.
Jag bollar upp Zaha till Leicester som förslag.
Ja, den är inte dum faktiskt.
Den är faktiskt inte helt dum.
Det är ju, vad heter han? Vad heter han? 22-åringen som har sprungit runt där.
Barnes. Gray,
ja,
eller Barnes.
Barnes, ja.
Men han lyckas ju bort.
Harvey Barnes, som får liksom flytta kanske lite på sig då. För att det är
eller Jose Perez. Men Jose Perez har ju värvats nyss också. Så att,
men Jose Perez är också mer till höger. Alltså Zaha vill du ha till vänster. Han ska ju utmana och skära in där från vänsterkanten. Och Maddison har spelat där lite grann, men Maddison vill du ändå ha sin centralt. Så det är Harvey Barnes som har varit där ute och gjort det bäst under säsongen. Och det är klart att Zaha absolut kan vara en uppgradering på Harvey Barnes. Samtidigt så är det lite synd att inte han får nästa säsong på sig i sådana fall att verkligen etableras och utvecklas.
Det förutsätter ju en försäljning av Barnes, ska tilläggas. Mm. För han kommer ju inte liksom, de kommer inte värva in Zaha för att peta Barnes med tanke på hur han har sett ut. Men där har det väl också pratats lite smått i alla fall tidigare. Nu vet jag inte hur aktuella de här ryktena är, men Liverpool har ju nämnts på Barnes.
Ja.
Men
det tror jag. Liverpool ska ju in Ismaïla Sarr. Det är ju en värvning jag tror kommer hända.
Som du också vill ska hända.
Till skillnad från som jag också vill ska hända. Det är alldeles riktigt.
Men jag, alltså Leicester är ju, det är en good shout out liksom. Jag tänker snarare att han borde titta lite utanför de engelska öarna.
Ja, och det kommer han säkert göra. Vi har inte pratat så mycket Chelsea ändå, lite grann, men vi fått en fråga här ifrån vart var det någonstans? Tappade jag bort det på mitt körschema här. Från The Chelsea Center Back. Pratar gärna om Kai Havertz till Chelsea. Och
det är väl dags för det nu snart.
Det måste ju nästan börja hända någonting där snart.
För Leverkusen har åkt ur Europa League. Så att nu är det ju dags att liksom öppna de här förhandlingarna.
Men det är
jag
ju
tror
så
inte
här
att den blir av.
Jag är ju också så här att Chelsea har ganska mycket annat som måste lösas också, va?
Ni tror inte den blir av?
Nej, alltså jag ser inte det framför mig. Alltså dels vart de ska placera honom på banan. Och det känns hela tiden som när det är så mycket rykten om en klubb så är det egentligen någon annan som sitter och de vill trissa upp priset till. Jag ser inte helt omöjligt som att helt plötsligt dyker Havertz klar för Tottenham. Alltså till exempel.
Nej, jag är nog mer på snarare att han faktiskt ska till Chelsea förr eller senare, för att det är ett läge. Chelsea till att börja med, alltså, man undrar hur kan de ha pengarna, men jo, de har lite liksom över för försäljning.
Ja, alltså,
jag ställer mig fortfarande frågan till om de verkligen har råd med allting som du pratas om. Men när Havertz dyker upp och är tillgänglig i det här läget, och han dyker upp i ett läge där Bayern München öppet har sagt att vi inte kommer kunna värva honom, Real Madrid har öppet sagt att vi inte kommer kunna värva honom, Barcelona,
ja, och det är fint, och det är fler
även i för sig, ja, men det är ju Chelsea som är alternativet. Ja.
Men går inte Chelsea emot hela sin filosofi i så fall om de skulle väl värva Havertz? För de har redan tagit in Werner och Ziyech.
De går väl tillbaka till sin filosofi.
Ja, men de vill ju satsa på unga engelsmän.
De blev
ju
tvingade att göra det.
De vill ju inte. De vill spjärna emot med alla fibrer som finns.
Det har gått jättebra för dem i det.
Ja, jag vet, men det är ju bara inte så de jobbar.
Ja, men då ska de då peta Hudson-Odoi och Mount och vad har vi mer där framme?
Tammy Abraham och... Som jag i den bortklippta delen förra veckan tog sågad att han skulle till Villa. Det kan jag säga igen att det hade varit bedrövligt. Men jag behöver inte gå in varför.
Och när jag till och med glömt den som gjorde störst intryck väl. Mason Mount, Hudson-Odoi, Tammy Abraham och sen var det en till där framme som var grym förra säsongen.
Ja, alltså...
William.
Nej. Pulisic.
Ja. Även, men det var en till britt.
Tänker du på Gilmore nu eller?
Nej, han är ju långt ner i defensiva mittfältet.
Vilken britt tänker du på då?
Jaha, Loftus-Cheek. Är det...
Nej, han är också långt
Tomori, han är också långt ner.
Nej, skitsamma.
Ja. Det är många britter, för jag förstår ju att det kan dyka man tro att man har glömt någon.
Ja, alltså det är väldigt mycket. Det jag inte får ihop, det är... Alltså, Chelsea har gott om pengar. Alltså, de har pengar att spendera, det är inget snack. Men de har redan värvat en del. Men de ska liksom också typ ha in Oblak. Det blir inte gratis. De ska dessutom ha in så här Declan Rice, det blir inte heller gratis. Och de ska in Ben Chilwell, som vi redan har konstaterat. Alltså, så här, de har många positioner de behöver, där de har mycket större behov än att plocka in en Kai Havertz. Och Kai Havertz är svindyr. Jag säger inte att Chelsea inte kommer att ha nytta av Kai Havertz. Menar att
det borde vara prio på något annat.
Jag tror prio ligger någon annanstans. Så de har ju inte oändligt med pengar att spendera. De kan ju inte köpa en helt ny startelva med liksom lovande 22-åringar. Framförallt med tanke på att de faktiskt har ett ganska bra lag redan.
Sen har de flesta insett att financial fair play går att rundgå ändå, så det är lugnt.
Ja, men alltså, så är det ju för sig. Men, alltså, och jag håller med i principen att det är annat de egentligen behöver förstärka. Men samtidigt är Havertz... Det är inte bara en talang, det är en unik talang.
Definitivt.
Det är en unik möjlighet de har att kunna plocka en spelare som de vanligtvis inte skulle kunna göra. Mm. För att det här, alltså han har ju allt. Och det är en så här once in a lifetime chans på något sätt. Och på något sätt kan jag då förstå att man ändå lägger pengarna här och nu. Men samtidigt håller jag med, såklart det är annat de egentligen borde börja förstärka.
Ja. För jag menar så här... Det är ju tydligt att Chelsea har gjort analysen att här finns en massa klubbar som vi normalt sett konkurrerar med som inte kommer värva. Kolla, vi kan knipa Timo Werner för att Liverpool har tänkt att lägga de pengarna där. Vi kniper honom. Kolla, Kai Havertz, Real Madrid kommer inte lägga de pengarna. Vi kniper honom. Alltså att man är rent opportunistiskt liksom tänker så och ser liksom ett värde då. I det och känner att ja, men här har vi utrymme FFP-mässigt, vi har inte värvat på säsonger, vi har sålt Hazard för en jävla massa pengar, vi har också sålt lite annat, alltså, man har sålt ganska mycket spelare för småsummor som tillsammans blir ganska mycket pengar. Det finns pengar att man liksom ser värdet på det sättet, men rent sportsligt så känner man, alltså de måste ju ersätta Kepa. De måste ha in en mittback till, de behöver verkligen ha in en vänsterback också. Ja, vi får se. Det kanske blir Kai Havertz det första som händer här efter vi har klivit ut från den här studien.
Sen kan man ju säga så här att vi har ju sett mer dysfunktionella Galactico-projekt än där Chelsea håller på med ifall de skulle värva Havertz och ingenting. För att jag har ju sett lag som har värvat superstjärnor och sen spelat juniorer som back. Det har ju inte funkat så bra. Men jag ser ändå att såklart de behöver alla de här sakerna vi pratar om, men om de får chansen att värva Havertz och kör bara, och jag tror att den blir av.
Ja. Yes.
Jag är nyfiken på nästa fråga.
Ja, du. jag har en fråga som dök upp till förra veckan som inte kom med då. Den är från Nico. Har Arsenal en sportchef, och hur svårt kan det vara att fatta att en mittback måste in?
Kia Jurabchen heter den. Nej, men ja, jag vet inte vilka mittbackar han har i sitt stall.
De har en sportchef.
Salih. Jag vet inte exakt vart konsonanterna ligger i det namnet.
Salih.
Ja,
det är det med efternamn. Och jag tror han är fullt medveten om att en mittback måste in, men de är inte det enda laget i världen som har identifierat att en mittback måste in. Och då är frågan, vad finns det för liksom garanterad kvalitet? Ska du betala, om du är Arsenal och måste betala liksom 40-50 miljoner pund, då måste du ha garanterad kvalitet. Vart finns garanterad kvalitet för 40-50 miljoner pund just nu på mittbacksposition?
Det fanns.
Det är inte så, det du är uppe med Kano.
Det fanns.
Men de har väl redan en på en gång som de värvade redan i fjol. Ja. William Saliba.
Saliba. Fast det är ju ingen garanterad kvalitet.
Nej, men han är ju, det är ju någonting.
Ja, han är ung, han är fransman. Men
det är en mittback, det är helt riktigt. Men... Det måste vi in någon, det måste bli in en mittback till. Det är väl ganska många överens om. Det är svårt att hitta dem. Det är svårt att värva mittbackar, så är det bara. Jag tror att det är mest det. Annars så tror jag vi hade sett Chelsea köpte en mittback för det här laget. Jag tror vi hade sett Liverpool köpte en ny mittback för det här laget, för de är också på den marknaden. Och Arsenal hade definitivt gjort det. Fertongen har lämnat Tottenham. Jag tror
verkar
att de
gå till Benfica.
Ja, mm.
Det är intressant att de håller på med det borta. Vi får se när Cavani blir officiell där också.
Ja, precis. Fertongen är ju klar för Benfica. Det kanske vi kunde ha nämnt tidigare i programmet. Men nu kommer den istället
klar? In. Är han officiellt klar?
Jag tror det.
Spännande.
Vi såg det passera alldeles förut idag. Så jag liksom skulle ha med det. Men glömde bort det.
Kanske bara ha en bild att det var på gång, att det var nära.
Ja, det kanske var så.
Det är väldigt nära i alla fall.
Det är väldigt nära.
Det verkar bli av i alla fall.
Ja, precis. Men sådär, så att de behöver också liksom leta en ny mittback. City behöver en ny, United behöver en ny, alltså såhär, varenda lag behöver en ny mittback. Och det finns inte tillräckligt bra mittbackar till alla. Det är väl det som är helt enkelt kruxet i det här.
Det är ju då, det är väl, ligger i grund och botten att man har så enorma krav på en mittback numera. Mm. Mm. Jämfört med hur det brukar vara, eller vad det var förr. Rensa bollen var tanken förut. Nu ska de vara nästan spelgenier och kunna skapa det ena anfallet efter det andra. Mm. Så det är därför det är svårt. Och det är bara att kolla, det är bara att kolla hur många har Pep värvat sedan han kom till City. Ja, bara där, precis. Under sina år så är de nu 4-5. Vad är det? För 40 miljoner styck.
Men det är ju precis som du säger. Det problemet idag liksom för alla de här lagen som letar mittbackar, det finns ju bra mittbackar. Det gör det. Ja. Men de här lagen letar ju mittbackar som kan leda ett försvar. Och då hamnar ju den här diskussionen. Hur många finns det? Ja, det finns en Koulibaly.
Ja.
Det finns Upamecano. Som alltså på något sätt kan tänkas vara någorlunda aktuell.
Och det är det så här, och då har du jätte, så att till slut så får du liksom kompromissa lite här och lite där, och till slut så har du betalt 60 miljoner för Tyrone Mings liksom. Och det är verkligen vad som händer. Och det vet alla att det är en jävla risk att göra det, och kanske är det lika bra att spela med Rob Holding en säsong till då liksom. Tills den här liksom man har identifierat, titta den här 21-åringen, 22-åringen, fan här har vi en fot inne, här är det bra, här har vi scoutat bra, och så kan man få in den och sen får man göra den där dealen, och man får vänta helt enkelt. Det var ju, det är svårt, jag tror att det är mycket det handlar om.
Kan nämna där när vi pratar just mittbackar att Southampton är en jätteintressant mittbacksvärvning precis nyligen här. Mohamed Salisu från Valladolid, en ghanansk ung mittback som varit strålande i La Liga nästa säsongen. Men där pratar vi återigen, en mittback som är väldigt bra, men kanske inte är någon som kommer leda ett försvar. Och det finns ju hur många bra mittbackar som helst, men ledar mittbackar, de här kompletta mittbackarna, de...
Det var ju därför det var så liksom att De Ligt, som ju verkligen är den typen,
exakt.
Var liksom förra sommarens mest eftertraktade liksom signatur. Och sen att det kanske liksom inte har fortsatt, han blev ingen Van Dijk första säsongen i Juventus. Men han kan ju mycket väl fortfarande bli det. Jag tror att
avvakta innan vi lägger den.
Ja, jag tror att det är en investering som Juventus är fortfarande väldigt nöjda med att de lyckades ro i hamn.
Den löneposten tittar de inte på, tänker jag. Den var lite hög.
Nej. Exakt.
Barca.
Och liksom en sån där spelare där man vet att Manchester United gjorde allt för att få den. Och där var det spelaren själv som kände att men Juventus känns mer intressant. Han kunde välja att vraka vilken klubb som helst.
Är inte också, om man var en mittback, är inte typ Giorgio Chiellini en av de mittbackar man mest skulle vilja spela med?
Spela tillsammans med?
Ja.
Ja, kanske.
Jag känner, alltså, ja, det är en spelare man gillar verkligen.
Ja, men det är ju ingen, det är en spelare du värvar 2020.
Ja, nästan att han skulle kunna göra det, alltså fortfarande. Tycker fortfarande han är
det är klart han är bra, men alltså, ska du ta hela Chiellini-paketet och flytta honom till ett annat land? Och...
Nej, naturligtvis inte, men vi bara hylla Chiellini. Det var allt.
Man får definitivt hylla Chiellini. Vet ni vad, det får faktiskt avrunda veckans podd. Alltid fint att avsluta på en high note som en hyllning till Chiellini. Det kan jag ställa upp på. Tack Emil. Tack, tusen Marco, tack för att ni är här. Tack för att ni har lyssnat. Trevlig helg på er. Sillypodden är tillbaka nästa vecka igen. Då fortsätter vi följa upp det där. Och sen så ber vi om ursäkt för allt dumt vi har sagt och alla fel vi har haft redan nu. Så slipper jag göra det på Twitter sen. Ja, på återhörande.